Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter och emellanåt också ägnar oss åt off-topic. Detta är vårt 40:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Ja, i helgen så deltog ju Nordiska motståndsrörelsen på Mynttorgsprotesterna i Stockholm. Det förlöpte väl och antalet deltagare växer. När nu hanrejerna lämnat scenen så verkar det som att andra människor sluter till på protesterna som kanske tidigare har hållit sig undan för att just splittrare och avståndstagare då har satt agendan. Och vi fick samtidigt se Julius Blomberg tala för Nordiska motståndsrörelsen. Talet var kraftfullt. Retoriskt skickligt, bra avslutning. Och även om Blomberg hållit mindre tal förut så kan man väl kanske säga nu att han efter helgen har blivit en talare. Lyssnare av Ledarperspektiv kanske tycker att det är en liten detalj att ta upp att vara en ny talare. Men att ha talare är egentligen A och O för en kamporganisation. Vi ska finnas på gatorna och vi ska proklamera budskapet till folket. Och då behövs det inte enbart flygbasutdelare utan också talare. Varje näste borde ha ett antal egna talare och ett antal egna föredragshållare för övrigt. Och då kommer organisationen att växa ännu mer. Jag själv var med i organisationen när vi hade bara en talare. Nu har vi ett dussintal bra talare och det innebär att vår förmåga att hålla möten avsevärt förstärkts. Eller vad säger Simon Lindberg?
Jo, det var ju någonting vi pratade mycket om, framförallt efter valrörelsen, att vi hade provat nya talare och vi testar ju nya hela tiden. Det här var ju ytterligare ny som klarade det fullgott, så att helt klart har du rätt i att det är en utveckling som hela tiden sker och som vi behöver, ska ske också. Att vi håller det talade ordet och den typen av propaganda vid liv. Jag vill också säga om evenemanget att du, jag vill börja där rätt och fel, men jag vill säga i varje fall att det var ju faktiskt talare som hoppade av denna gången också på grund av Julius Blombergs närvaro då. Så att det är fortfarande någon form av utrensningsprocess där alla hanrejerna fortfarande inte riktigt är borta. Men det, jag tänker att det är positivt att det fortgår. För varje en som hoppar av, för varje en så är vi ett steg närmare att få en hanrejfri rörelse.
Ja, och så är det roligt att se att trots att hanrejerna försvinner, det är ändå ett antal människor som försvinner. Men samtidigt så ökar ju antalet, så vitt jag kan förstå i alla fall.
Mm.
Och det är ju väldigt positivt, för det innebär ju, som jag sa, att det sluter till andra människor.
Jo, men absolut, absolut. Nej, men så att det är kul att se. Det blir fortsatt kul att följa och det lär inte ha varit sista gången ni ser motståndsrörelsens talare på Mynttorget.
Nej, spännande. Mm. Känner du till något som inte jag vet?
Det gör jag kanske. Vem vet?
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men vi går vidare till vi går vidare från Julius Blombergs arbetsvecka till Simon Lindbergs.
Ja. 7 timmar mejl, 8 timmar möten. Så till och med lite mer än vad det brukar vara på de här standardpunkterna. Någon timme extra här och där. Sen har jag ju faktiskt också, inte för att det var så tidskrävande, men det är ju något nytt, något unikt, något som jag inte har gjort innan och därför är det värt att ta upp här. Jag har gjort mitt första inlägg någonsin på nordiskradio.se och jag besvarar ju ett mejl där som egentligen kom in som gällde förra veckans avsnitt. Men jag tänker att jag ska inte berätta något mer om det mejlet, vad det innehöll eller vad jag svarade här och nu, för att det var just därför jag skrev det på nordiskradio.se, för att vi inte skulle behöva prata om det här utan vi istället skulle kunna fokusera på att göra radio här, och så lämnar vi det föregående avsnittet där det var, men med eventuella bemötande på nordiskradio.se då. Men med det sagt så givetvis folk som vill ta del av allt som rör ledarperspektiv och alla andra radiopoddar vi har också för den delen, de bör ju besöka Nordisk Radio då och då. Varje dag om man nu vill vara helt säker på att inte missa någonting. Men i varje fall då och då så man inte missar några viktiga saker.
Mm. Reklam för Nordisk Radio, det tackar vi för.
Jajamän, jajamän. Nej, sen om jag ska fortsätta med det jag var inne på innan där med att säga A utan att säga B. Det vill säga att jag kanske vet mer saker. Så har jag också faktiskt under veckan skrivit rätt så många timmar på en del texter som kommer att presenteras något längre fram här. Det gäller ett nytt sidoprojekt kan man väl säga som ligger en liten bit framåt i tiden. Inte så avlägset men tillräckligt avlägset för att jag inte ska kunna säga exakt vad det berör här och nu. Men ni får se helt enkelt. Det är någonting att se fram emot i vår.
Spännande. Det är projekten avlöser varandra. Vi har ju precis lanserat just Nordisk Radio och nu är vi inne på nya projekt.
Ja, de avlöser inte varandra. De överlappar ju varandra. Så det brukar vara fullt upp.
Mm. Bra. Jag såg också att du svarade i en intervju, Nordfront, på ett par frågor gällande att motståndsrörelsens politiska program Vår väg hade översatts till det hade släppts på isländska. Har du några kommentarer kring det också här i ledarperspektiv?
Ja just det stämmer det. Nej men vad jag tänker gällande det här och vad jag även sa i intervjun var ju hur fantastiskt det egentligen är att vi inte bara är aktiva i fem olika länder utan att vi också kämpar för att sammanföra dessa med en och samma politiska väg. Alltså vår väg, det är ju en identisk politisk vision som skulle göra livet för både svenskar, norrmän, finnar, danskar och islänningar avsevärt mycket bättre. Och nu finns då denna vision att läsa om också på vart och ett av de olika nordiska ländernas språk helt enkelt. Och det menar jag på att det är någonting helt världsunikt. För att det här handlar alltså inte om fem olika versioner för de olika länderna med en gemensam grund. Det handlar inte om att det är en översättning till fem språk med hur vi önskar ha det i Sverige. Utan det här är alltså ett politiskt program som är giltigt för alla nordiska folk, för alla nordiska länder. Det är en vision för en nordisk nation som genomdrivs i fem länder samtidigt. Och det är stort. Alltså det är större än vad det kanske verkar. När man bara får höra att det politiska programmet har översatts till isländska.
Mm.
Och sen fick vi ju faktiskt också som en liten bonus. Det är inte alls lika häftigt och stort i sammanhanget. Men som en liten bonus så fick vi också i veckan reda på via Nordfront att det har översatts till ryska också nu. Så att vår väg finns ju faktiskt också på både ryska och engelska också. Det är ju inte som en del i samma att de ska verka för att ingå i den nordiska nationen utan det är ju mer som ett sätt för oss att vi önskar inspirera kamrater runt om i världen med vår vision. Och det är ju kul det också. Men just det här med den nordiska visionen, att den är densamma i de olika länderna, det är något helt fantastiskt.
Jo, men den ryska översättningen är ju ändå ganska intressant också för att som det framgår i Nordfronts artikel så har vi fått hjälp från Kreml med översättningen och Vladimir Putins fulla stöd.
Jo, precis. Nej, men så är det. Så ser ni mig swisha förbi i ny BMW så vet ni varför nu.
Ja, precis. Eller en Skoda kanske.
Ja.
Ja, men precis. Vi har översatt vår väg till samtliga nordiska språk. Vi har haft en översatt till engelska tidigare och då även ryska. Och du teasar ju faktiskt där i intervjun också om att det kommer komma. Vi kan förvänta oss vår väg på fler språk i framtiden. Är det något du kan säga mer om det eller är det bara avvakta?
Jag kan faktiskt säga att det pågår en översättning till två andra språk, åtminstone just nu. Men det är, som jag också sa i artikeln, det är ingenting som är högprioriterat. Och det är någonting som vi väljer medvetet att det ska ta ganska lång tid. Det vill säga vi låter flera översättare jobba med samma text för att verkligen säkerställa att den inte korrumperas på något vis. Och så här. Så att ja, det är saker som tar tid helt enkelt. Så vi behöver inte förvänta oss att få den på flera språk inom kort. Men två till inom, är på gång i varje fall.
Precis, och jag vet ju i ett av fallen så har vi haft flera översättare. Och det har väl inte varit något problem med översättning. Det har väl snarare varit att vi vill att språket ska vara någorlunda modernt och inte för gammaldags och sådär. Så att det är även av de anledningarna som man vill ha flera översättare.
Precis, och sen finns det ju också en viss, det finns en viss, vad ska man säga, när det är politiskt prat, när det är ideologiskt snack, så finns det ofta flera översättningar som funkar. Men man vill ha översättningar såklart så att det blir så likt vårt språk som möjligt som vi har använt i originalversionen. Så, men det händer grejer där med, men sen vet jag inte hur stor efterfrågan är just nu. Men framåt i framtiden så kommer ju alla länder i världen vilja ha den här på sitt språk. Så vi får väl se hur bra vi kan leverera.
Ja, men vad bra. Ska vi lämna arbetsveckan och gå över till veckans betraktelse då?
Jajamän, det kan vi göra. Och kanske, ska jag säga, det är inte säkert, men kanske lite känslig betraktelse den här veckan. Tänker ändå att det är ingenting vi ska rygga för det heller, utan kan till och med vara på sin plats ibland. Och veckans betraktelse den här veckan, den baseras på en Nordfront-notis som heter, eller går under rubriken, invandrare döms till fängelse för otrohetskontroll. Och det handlar då om en icke-svensk äkta make som misstänkte sin fru för att vara otrogen. Och därför på något vis, hur det nu går till det vet jag inte, men på något vis så skulle han kolla om det stämde att hon hade varit otrogen genom att stoppa upp ett finger i hennes kön då. Och det kan man väl säga vad man vill om. Och visst, det är ju ganska udda. Det är självfallet otrevligt. Men det som verkligen fick mig att reagera gällande den här notisen är ändå ingenting i själva den här händelsen, utan faktiskt, och det är ovanligt att jag eller vi uttalar oss på det här hållet, men det rör det straffet som mannen dömdes till för det här brottet då. För att han dömdes till 2,5 års fängelse och 105 000 kronor i böter till sin fru för det här. Och normalstraffet för fullbordade överfallsvåldtäkter i Sverige, de brukar ligga ungefär här på samma. Alltså runt 2 års fängelse, det brukar vara standard liksom. Och nu ska jag dock tillägga att jag vet inte till 100% att den här mannen, om han var dömd för saker tidigare. Nej, och att det i sin tur gjorde straffet värre eller någonting. Men alldeles oavsett så menar jag att det svenska rättsväsendet här någonstans menar på att det är lika illa, eller kanske till och med värre, att en äkta man stoppar upp ett finger i sin fru som har haft sex med honom frivilligt massvis med gånger förut, som det är när en totalt främmande man begår en fullbordad överfallsvåldtäkt på en slumpmässig ensam flicka någonstans. Och som en parentes så gäller ju det här också då för vuxna. För jag menar, främlingar under 18 år, de brukar ju inte dömas till mer än skyddstillsyn eller ett par månaders ungdomsvård om de så brutalt gruppvåldtar 12-13-åriga barn. Men det är egentligen en annan diskussion. Och vad jag menar är att veckans betraktelse här, det handlar inte om straffens längd i sig heller, utan det handlar om den här jämförelsen. Enligt den svenska lagboken, eller så som den har tillämpats i de här fallen, så är det jämfört med varandra som lika hemskt om en äkta make gör något mot sin fru som denne har gått med på frivilligt själv många gånger tidigare, som om en totalt främmande man gör någonting mot en helt okänd kvinna. Det är dessutom jämförbart och lika hemskt med ett finger som det är med en fullbordad våldtäkt. Och jag säger som sagt inte att det var trevligt gjort av mannen. Jag säger inte att han har rätt att göra så här mot sin fru eller någonting i den stilen. Det är inte det jag menar. Men det jag menar är att vi har ändå fått ett sjukt samhälle på andra hållet när det ser ut som i det här fallet. För det hela är ju dels en framflyttning av lagarna efter en feministisk lobbyverksamhet. Och dels så är det ju en ursäkt av systemet för att inte ta itu med de verkliga problemen. Istället för att på riktigt engagera sig för att stoppa de sexuella övergreppen och våldtäkterna, så utvidgar man vad en våldtäkt är för någonting. Man inför samtyckeslagar för att få det att liksom verka som att man faktiskt bryr sig, att man tar de här problemen på allvar, att man gör någonting åt saken. Våldtäkterna har i Sverige ökat med 1666% sedan 1975. De här nya utvidgade lagarna, de medför också som en bonus för etablissemanget att nu ges man något väldigt, väldigt enkelt att skylla på till ökningen av våldtäkter. Istället för att konstatera och agera kring att det begås helt sinnessjukt mycket fler våldtäkter och sexuellt relaterade brott i takt med att mängden främlingar i Sverige blir fler, så kan nu kriminologer i framtiden vifta bort det med att det är självklart att det är fler som anmäls och blir dömda för våldtäkt nu för tiden med anledning av de utvidgade lagarna. Men en våldtäkt är och förblir dock en våldtäkt, även om andra saker också börjar kallas för det. Ett finger i sin fru, även om det så är ofrivilligt, är inte detsamma som en fullbordad överfallsvåldtäkt i en park någonstans. En kvinna som ångrar sig efter samlag med en svensk kille, där killen inte kunnat bevisa i rätten att kvinnan gav sitt medgivande, är inte detsamma som att bli gruppvåldtagen av tre äldre somalier på skolans toalett. Lösningen på problemet är inte heller utvidgade lagar. Lösningen är istället i det första ett stopp för massinvandringen och repatriering för alla som inte begått några våldtäkter. Därefter så kan vi nu ta hand om våldtäktsmännen på tillbörligt vis, och det utan någon feministisk lobbyverksamhet. Ett stort träd och ett starkt rep, det tänker ju åtminstone jag kommer att göra betydligt mer nytta på de här främmande våldtäktsmännen än vad ett armband där det står att man inte ska tafsa kommer att göra. Det var veckans betraktelse.
Jag tyckte det var extremt intressant betraktelse faktiskt, och jag håller helt med. Det är helt uppenbart att det ligger feministisk agenda bakom det, och att det är äktenskapet de vill gå på, så att säga. Okej. Ska vi gå vidare till nyhet?
Jajamän.
Som vi i detta avsnitt har skippat till förmån för ett läsarbrev som återknyter till förra avsnittet av Ledarperspektiv, alltså avsnitt nummer 38. Och jag läser från brevet. Hej! Tack för ett trevligt program. Jag lyssnar med stort intresse. Jag har tänkt lite kring motståndsrörelsens officiella ståndpunkter om alternativa teorier gällande stora världshändelser och allmänt vedertagen vetenskap som ni diskuterade i avsnitt 38. För stora tvivel kring dessa är något man ska ligga lågt med inom motståndsrörelsen, var intrycket jag fick av er diskussion. Om man genom en vetenskaplig metod faktiskt kan visa att en världsbild som de flesta har införskaffat sig via de etablerade medierna och etablerad vetenskap inte stämmer, borde inte det i så fall vara ett formidabelt verktyg med vilket man kan få människor att inse hur grundlurade de blivit? Genom att inte bara förstå att man blir lurad utan också förstå hur det har gått till, så kan man hjälpa människor att inte bli lurade igen och börja inse att något måste göras för att komma till rätta med alla problem vi har i vårt samhälle. Som bonus kan de också börja kämpa smart då de inser vilka metoder och tricks fienden använder sig av i sin propaganda. Vi har chansen att för första gången i världshistorien prova på en ny metod att bekämpa vår fiende, nämligen genom att ta udden ur hans mest effektiva vapen, de etablerade medierna och den påverkan de har på människors sinnen och tankesätt. Jag tycker att det vore synd att låta en sådan chans förgås från ledningshåll genom att, utan att fullt ut sätta sig in i ämnet, lägga diverse restriktioner på vilka hjärtefrågor medlemmar får ta upp som diskussionsämnen med varandra på ett mer frekvent plan. Med vänliga hälsningar, foliehatten. Ja, kommentar på det?
Ja, till att börja med så tycker jag att det är ett intressant namnval av brevskrivaren som kallar sig foliehatten då. Och jag tror faktiskt att han eller hon besvarar mer av brevet med det namnet än vad han eller hon kanske tror lite grann. Men jag ska återkomma till det strax. Jag vill börja med förtydliga för alla att det som jag sa i avsnitt 38 som lett fram till det här läsarbrevet var ju bland annat att vi måste undvika grupper inom gruppen för att det i sin tur kan skapa massvis av faror och problem för organisationen. Och att en av de här grupperna i gruppen som det faktiskt skulle kunna finnas en risk för skulle kunna bildas inom motståndsrörelsen så är det just konspirationsteorifanatiker av olika slag. Det var ungefär så jag sa i avsnitt 38. Mer utvecklat och med mer förklaring och allting så. Men det var liksom kontentan som ledde fram till det här brevet.
Ja, och vi diskuterade väl anledningen till att vi kom in på det var väl att vi diskuterade Greg Johnson och homofil infiltration av alt-right-rörelsen.
Precis, precis.
Som en grupp i gruppen.
Precis, precis. Och där konstaterar vi då att det är väl kanske så troligt att det sker med oss, just den typen av invitation. Men att kanske en sån här konspirationsteorifanatiker skulle kunna bli en grupp i gruppen hos oss. Mm. Men till svaret då, varför det här utgör ett problem, varför vi som organisation inte ska omfamna de olika konspirationsteorierna istället för att ha den hållningen som jag gav uttryck för i avsnitt 38. Och då är det ju för det första att det här som jag var inne på lite grann där blir en form av strasserism. Alltså det blir en form av att man felprioriterar och undviker att tala om verkligt viktiga frågor till förmån för andra saker. Det blir helt automatiskt så. Man har inte tid och möjlighet att fronta och lyfta och tala om alla frågor. Och då blir det såklart så att ska man trycka in en massa extra saker så kanske det blir att istället för att prata om rasen och blodet så pratar man om chemtrails och Hollow Earth. Istället för att prata om judefrågan och sionism så pratar man om månlandningen och atombomben eller vad det nu än må vara. Vi är en nationalsocialistisk organisation. Det är den ärligaste, den mest naturliga världsåskådningen som finns. Det är den sanna världsåskådningen för vårt folk. Men det gör oss inte för den delen till en så kallad sanningsrörelse där vi prompt måste få fram och prompt måste nå ut med alla sanningar i världen till människor här och nu direkt rakt upp och ner. Istället så måste vi såklart som alla rörelser som vill åstadkomma förändring fokusera på vad vi faktiskt behöver ha fram just nu. Och istället för att då prata om 400 olika saker så måste vi fokusera på några få som är väl utvalda för att de är väldigt, väldigt viktiga. Och de här sakerna då, de här få sakerna, de bör ju inte vara saker som inte har med nationalsocialismens absoluta kärnvärderingar att göra då. Utan det bör ju vara noggrant utvalda saker. Och även när vi diskuterar mindre saker, lyfter fram mindre punkter, så måste det ändå ha sin grund i någon av de här viktigare punkterna då. Så är man då istället främst intresserad av att sprida, diskutera de här från det här tankesättet avvikande åsikter om olika konspirationer, diskutera de här frågorna mellan varandra, sinsemellan och så vidare, då bör man kanske istället gå med i en grupp för det här ändamålet. Inte en nationalsocialistisk organisation som givetvis har som främsta intresse och avsikt att sprida just nationalsocialistiska åsikter. Det är ändå där vårt fokus måste och kommer ligga även framåt. Så det är en aspekt i det hela som jag vill lyfta. Sen finns det ju mer och mindre sunda teorier. Alltså såna, det finns kanske till och med sådana som jag privat håller med om också för den delen. Men, och det finns kanske någon som kan lyftas i något sammanhang för att ändå komma in på de nationalsocialistiska kärnvärderingarna. Men överlag, detta är en generell ståndpunkt. Jag vet ju inte exakt vilka typer av teorier det är som brevskrivaren åsyftar eller som brevskrivaren då tycker är viktiga att lyfta fram, för att det är ingenting som brevskrivaren nämner på något vis. Men det är som sagt den ena aspekten. Den andra aspekten, det är ju att vi såklart hela tiden också måste titta på hur olika saker vi säger får oss att framstå. Det vill säga, vi ska aldrig ljuga om saker för att vi ska framstå på ett bättre vis. Men man måste ändå tänka i de termerna. Hur kommer vi framstå när vi nämner det här och det här? Och där tycker jag just då, som jag inledde med, att namnet Foliehatten är intressant. För hur kommer det få oss att framstå om vi typ i kvarten just ska lyfta fram en massa olika konspirationsteorier och diskutera dem till höger och vänster? Jo, det kommer få oss att framstå just som foliehattar. Som knäppjökar, som sekterister enligt många människors ögon då. Och det blir också, kan också lätt bli på tok för mycket för vanliga människor att ta in. Och därför så kanske de avfärdar oss totalt, avfärdar allt vi står för helt och hållet istället för att ta det till sig. Och tittar vi på bägge de här aspekterna i kombination med varandra, det vill säga att vi måste fokusera på det som är verkligt viktigt. Vi måste undvika att folk blir totalt överväldigade med massa olika saker som de ändå har svårt att greppa. Så kan det, när det kommer till en medelsvensson, helt klart vara tillräckligt tufft redan som det är, tror jag, att ta till sig vår världsbild i vissa fall. Vi har nämligen en hel del punkter som vi aldrig någonsin kan rucka på som är kontroversiella redan som de är. Det kan gälla vår ståndpunkt gällande ras. För de mest hjärntvättade idioterna så är det ju faktiskt en konspirationsteori det också. Alltså att det finns inte några olika raser egentligen, och att det bara är någon konstig flumfilosofi att existera olika raser. Det är en sak. Vi måste alltid tala klarspråk om både sionismen och om judefrågan. Och det är helt klart någonting som kan uppfattas som knasiga konspirationsteorier i vissa icke-upplystas ögon. Helt säkert. Och vi ser det också som nödvändigt att lyfta upp hela konspirationen gällande de fabricerade lögnerna om förintelsen. Och det är ju då något som är ännu jobbigare för folk att ta in. Alla de som har hjärntvättats med de här myterna och skräckhistorierna som barns ben. Och där jag menar kanske att i stort sett egentligen hela världen, utan de som faktiskt har satt sig in i det här ämnet, de skulle kunna uppfatta oss som lite tokiga på grund av att vi förnekar förintelsen. Och i takt då med att det här sinnessjuka samhället flyttar fram sina positioner, så kommer det ju antagligen bli ännu fler kontroversiella ställningar som vi måste slå vakt om i framtiden. Jag menar som ett exempel att vi aldrig någonsin kommer backa i frågan gällande att det finns skillnader på kön, för att ta ett modernt exempel. Så det kan ju om 25 år kan ju det också ses som att vi bara tror på någon konspiration när vi pratar om skillnader mellan män och kvinnor till exempel. Och alla de här sakerna sammantaget, de menar jag på att de är fullt tillräckliga och säkerligen enormt överväldigande för många redan som de är. Och att utöva alla de här då, trycka in ytterligare teorier som för många går totalt stick i stäv med den uppfattning som de har fått lära sig, den uppfattningen de har, det blir ofta väldigt, väldigt kontraproduktivt. Och det kan få personen, dels som sagt att avfärda oss som foliehattar och knäppjökar, men också få personen att inte heller tro på de verkligt viktiga sakerna. Att inte heller tro på raser, judefrågan eller att förintelsen är en bluff. Saker som de kanske annars hade kunnat acceptera, men att det blev för mycket med allt det här extra utöver det, helt enkelt. Så det är väl så jag tänker. Men däremot det sistnämnda som brevskrivaren tar upp, att vi ska använda det här som ett vapen mot systemet, att det blir ett nytt sätt att angripa fienden och så vidare. Det gör vi ju faktiskt redan genom förintelsen. Jag tycker allt det i brevskrivarens faktiskt stämmer bra in på hur vi bemöter förintelsen och varför vi också, det stämmer in vissa grejer varför vi tycker det är viktigt att faktiskt prata om förintelsen, när vissa andra grupperingar menar att det är kontraproduktivt och så vidare. Så nog inser vi de grejerna, men det kan bara inte bli för mycket och för konstigt och för annorlunda hit och dit, utan vi måste fokusera, som jag har varit inne på. Och så slutligen vill jag också säga att brevskrivaren här nämner att det är saker som man faktiskt kan bevisa genom vetenskaplig metod. Men även detta är någonting som är lite farligt och lite godtyckligt att gå in på idag. För att vetenskapen ligger, precis som brevskrivaren säkert vet, i total kontroll av de som styr världen. Och därför menar jag att man ska vara ganska försiktig med att uttala sig om vetenskapliga metoder. För man kan med vetenskaplig metod exempelvis lägga fram så kallade bevis för att det inte existerar några olika människoraser. Även fast det helt givetvis och helt uppenbart faktiskt gör det. Så därav så kan man behöva vara försiktig med det också. Istället prata om de helt uppenbara sakerna idag som folk faktiskt kan se och ta på ganska enkelt. Och där menar jag att både rasfrågan, jude/sionistfrågan och förintelsen är så pass uppenbara och enkla grejer för människor att hitta att de inte behöver sätta sig in så mycket i det för att faktiskt se att vi har rätt i de frågorna. Så med allt detta sagt vill jag säga att vi står fast vid de åsikter vi valt att lyfta fram, de som vi menar är essentiella för nationalsocialismen. Vi skippar övriga som bäst kan ses som utfyllnad. Men när vi däremot har tagit makten i Norden, då kan vi självklart verkligen utföra objektiv och nationalsocialistiskt övervakad forskning. Då kan vi givetvis och ska givetvis vända upp och ner, ut och in på varenda begrepp, varenda sanning som existerar och verkligen klarlägga obestridlig fakta inom alla möjliga ämnen en gång för alla. Men innan dess så har vi mer att förlora på att ifrågasätta alla de här sakerna öppet än vad vi har att vinna på det. Det är min 100% fasta åsikt i frågan.
Så när vi har makten då kommer vi till exempel undersöka månlandningen och naturligtvis komma fram till att Wernher von Braun var ett ariskt geni och nationalsocialist som lyckades ta oss till månen. Eller något annat, kanske.
Ja.
Ja. Jag tänker också på ett argument. Jag tror inte att det framkommer i läsarbrevet då. Men ett argument är ju att genom att ta upp de här alternativa teorierna så når man ut till fler människor som är ute i sin sanningssökareprocess och så. Och det är ju faktiskt så att det finns medlemmar i motståndsrörelsen som kommer från sanningsrörelsen och har kommit in i vår organisation och blivit fullgoda nationalsocialister, helt klart. Men jag tror ju faktiskt att i de flesta fallen så fungerar sådana där som Alex Jones och de där som ett instrument. Jag säger inte att de är själva är false flags. Eller jag säger inte att de själva är kontrollerad opposition. Men att deras alternativa teorier förleder människor och får dem att stanna i sanningsrörelsen. Jag tror att det är vanligare faktiskt. Vad tror du?
Jo, men det kan säkert ligga någonting i det, helt klart. Hur de än vrider och vänder på det så har de ju verkligen ett intresse av att den rörelsen ska växa och att den ska bestå, att folk inte ska ta sig vidare därifrån. Så jo, du har helt sagt en poäng i det.
Mm. Ja, du nämner ju i avsnitt 38 och du säger även här igen att det finns en risk att det uppstår just grupper i gruppen beståendes av sådana här människor inom motståndsrörelsen. Hur menar du det?
Jag menar väl att det beror på egentligen två saker. Dels så är det ju för att våra medlemmar, de har ju sett igenom en hel massa lögner redan. De har som sagt redan insett att förintelsen som de matas med hela livet är en lögn. Men de ser också på daglig basis, precis varenda dag, så ser våra medlemmar hur mycket media och hur mycket etablissemanget ljuger om oss i motståndsrörelsen. De får uppleva att de blir en del av lögner genom att de har deltagit på aktioner som media sedan ljuger om och så vidare. Och med den här vetskapen så är det ju lätt att man kanske kommer till slutsatsen om att ja, men om de ljuger om det här och det här och det här och det här, varför skulle de då inte ljuga om precis allting annat också? Och det kan såklart öppna upp en sinne väldigt, väldigt mycket och göra en mer mottaglig än andra människor för alternativa teorier om vad de alternativa teorierna än må handla om. Det är väl den sak jag tänker. Och i det andra så tänker jag, precis som du var inne på här innan, att vi har rekryterat en del människor från de som har då sanningssökar bakgrund eller från sanningssökarrörelsen. Och det menar jag väl också på att det är helt logiskt att vi faktiskt rekryterar en del människor från den här rörelsen och att vi kommer rekrytera ännu fler från den här rörelsen i framtiden. För att vi just företräder både den ultimata men också den mest förbjudna sanningen. Det vill säga att alla sanningssökare som har stake nog att våga söka sanning även i de mest kontroversiella och politiskt inkorrekta och mest förbjudna områdena, de kommer i slutändan att hitta till nationalsocialismen. Och flera av de här då, de kan ju först ha hittat andra sanningar innan de hittar nationalsocialismen. Och det kan ju då leda till att de kanske bär med sig ett sånt idégods redan innan de kom med i motståndsrörelsen. Så det är en andra aspekt. Och bägge de två aspekterna tillsammans kan väl då leda till den här risken som jag pratar om.
Mm. Okej. Vi lämnar ämnet då och går in på den ideologiska frågan.
Ja.
Då är ju så att mycket av det du svarat på här, exempelvis vikten av att bara fokusera på ett fåtal saker och tänka på hur man framstår, det är ju egentligen propaganda. Och det är också veckans ideologiska och strategiska fråga. Och då läser jag från skriften Handbok för aktivister i den nordiska motståndsrörelsen om ämnet propaganda och aktioner. Vår propaganda har flera syften. Dels vill vi få folket att förstå vad som händer, upplysa dem om nationalsocialismen och nödvändigheten av vår kamp. Dels vill vi rekrytera nya aktivister och skapa fanatiska nationalsocialistiska kämpar. Folket ska upplysas och organisationen ska växa och bli starkare. Det första och viktigaste man måste förstå när det gäller utformning av propaganda är att folket instinktivt vänta på en stark kraft. Vår kamp handlar således inte bara om att övertyga folk om ett antal ståndpunkter. Motståndsrörelsen måste först och främst sträva efter att vara denna starka kraft. Men för att bli detta måste det existera enighet i tanke och handling och den sortens fanatiska övertygelse som kan försätta berg. En sådan enighet och fanatism kan endast uppstå genom gemensam världsåskådning och organisation. Endast inom ramarna för den nationalsocialistiska kampgemenskapen kan rätt anda skapas så att tvekan försvinner och en orubblig tro uppstår. Den nationalsocialistiska propagandan måste vara idealistisk och aggressiv. Folk med en idealistisk ådra har förmågan att förvandlas till fanatiker. Därför kan det vara bra att rikta propaganda till dessa. Men även mer breda folklager måste försöka nås utan att den för sakens skull bli populistisk. Att sprida flygblad om att invandringen kostar si och så mycket pengar eller att brottsligheten stigit si och så många procent på grund av mångkulturen är meningslöst. Ingen är beredd att kämpa och dö för ett sådant krasst budskap. Vi är inte reaktionärer, vi är revolutionärer. Vi måste förkunna det nationalsocialistiska budskapet, förkunna en helhetssyn. Vilket är det enda som kan förmå människorna att släppa taget om systemet och hänge sig till kampen. Motståndsrörelsen måste göra sig känd eller ökänd som en orubblig och fanatisk kraft som står i diametral motsats till det nuvarande systemet. En kraft som folk kan ty sig till när rätt tid är kommen. Detta måste bli hela folkets vetskap oavsett deras duglighet som aktivister för vår sak eller inte. Ja, ska vi börja lite med grunden. Vad är propaganda för något och varför kallar motståndsrörelsen exempelvis sin egna flygblad för propaganda? Jag tänker att propaganda annars är rent generellt ett ord som används med negativ klang.
Ja, om vi då börjar med det första där, vad är propaganda? Jag skulle väl egentligen vilja säga att allt som har producerats med antingen huvudsyfte eller som delsyfte, öppet eller dolt, Att påverka människors uppfattning, det är propaganda. Så således är flygblad propaganda. Podcasts som våra är propaganda. Nyhetstidningar är propaganda. Underhållning är många gånger propaganda och så vidare. Alltså allt som framställs av någon för att påverka människor i en eller annan riktning helt enkelt. Oavsett om det som sagt är öppet vis man gör det på som ett flygblad. Eller om det är mer dolt som i till exempel en Hollywoodfilm kanske. Så handlar det om propaganda oavsett. Och det är riktigt att ordet propaganda oftast idag används med ett negativt syfte. Det vill säga att de flesta människor, de tror nog att propaganda handlar om exempelvis indoktrinering och desinformation. Men det finns ju olika former av propaganda, olika typer av propaganda. Och propaganda, lika gärna som det kan vara indoktrinering och desinformation, så kan det lika gärna vara upplysande och bildande. Och något som är 100% sanning, som inte ens går att ifrågasätta, kan givetvis vara propaganda det också. Så att det behöver ju inte på något vis vara lögner eller förtal eller någonting för att vara propaganda, utan även sanning kan vara propaganda om det handlar om att övertyga människor om den sanningen, att få folk att förstå den sanningen.
Ja, gubbe sa ju till exempel att propaganda behöver absolut inte handla om att ljuga, utan den bästa propagandan är den som är sann.
Mm. Ajman. Det är ju en herre som var hyfsat duktig på propaganda, om man vill säga så.
Mm.
Och att vi då, trots den här negativa uppfattningen som många idag har om det här ordet, ändå själva använder det här ordet, är en del i hela vår syn kring att vara ärliga och rättframma. Och att vi menar på att den här ärligheten, den här rättframheten i sig också utstrålar styrka. Man tar också ifrån mycket av det negativa i ordet genom att bete sig på det här viset, genom att använda ordet själv. Vi pratade där som exempel om ordet rasist för ett par tre avsnitt sedan. Vi pratade om hur ordet rasist är nyspråk som används i syfte för att få någon annan att backa. Alltså att många svarar defensivt på det per automatik. Och att man därför egentligen vinner mest på att vägra att svara nej på frågan om man är rasist eller inte. Oavsett om man anser sig vara det eller inte. Och på samma vis fungerar det lite med ordet propaganda. För om vi blir anklagade för att vi sprider propaganda, så kan vi svara med full ärlighet att det är helt klart precis det vi gör. Och om någon anklagar till exempel Nordfront för att vara en propagandasida som vinklar sina nyheter, så kan vi med full ärlighet svara att det stämmer. Det är precis det vi pysslar med. Du har förstått Nordfronts syfte korrekt. Och på lika grund så skulle du då kunna säga till en sosse till exempel som är ute och sprider någonting inför valet att ja, du kommer här sprida propaganda. Men bara det att då kommer den här socialdemokraterna antagligen backa för det. Gå på defensiven för det här ordet då. Nej, 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 det är bara information inför valet här och sådär. Om du anklagar Expressen för att göra samma sak som Nordfront, det vill säga att vinkla nyheter i propagandasyfte, så kommer de börja kräka ur sig lögner istället för att stå för sanningen så som vi gör. Så ja, att vi använder det ordet på det viset vi gör, det är helt enkelt bara ett syfte att vara ärliga och att vägra backa för något ords makt, att istället ta ordets makt ifrån.
Jag vill också säga en sak, jag som jobbar eller har jobbat en del åtminstone med Nordfront och fortfarande gör. Jag är faktiskt med grundare. Och en sak vi aldrig gör i våra artiklar är att ljuga. Däremot så väljer vi ju ämnen som passar oss till exempel och kanske vinklar dem åt vårt håll. Men vi ljuger aldrig, och det skiljer oss definitivt från mainstream media som både ljuger och undanhåller relevant information också.
Mm.
Det är också en form av att ljuga, anser jag.
Mm. Jo, absolut. Så är det ju. Men det är ju propaganda bägge delar, oavsett. Men du har helt klart rätt i de skillnaderna som är väldigt, väldigt viktiga för oss. Och för att vi skulle orka fortsätta med det vi håller på med överhuvudtaget, vilket man verkligen liksom kan ifrågasätta hur systemets media, hur de kan leva med sig själva liksom, med den med alla de lögnerna de sprider.
Mm. Och där vill jag säga att det är inget fel att ljuga för systemet, men det är fel att ljuga för folket.
Ja. Bra.
Ja. Vissa menar att det är meningslöst att dela flygblad. Vad har du att säga till dessa?
Ja, för det första ska man väl säga att de har extremt dålig koll på mänsklig psykologi, om de uttrycker sig så här. De har dålig koll på påverkan, på propaganda, på vad som egentligen krävs för att få till stånd en förändring på riktigt i ett samhälle. Jag brukar själv, bara för att göra det enkelt och för att folk lätt ska förstå, så brukar jag jämföra vår propaganda med reklambranschen. För att om man då tittar till exempel på Sverige, då är det ju så att varje år så lägger företag i Sverige runt 100 miljarder kronor om året på reklam. På att synas och höras på olika vis. Allt från utskick av tidningar i folks brevlådor till att finnas på affischer, till att synas på internetsidor och så vidare, tv och allt vad det nu kan vara. 100 miljarder om året. Och 100 miljarder, det handlar ju alltså om, det är helt enorma, helt ofattbara summor. Det är runt 10% av Sveriges totala statsbudget. Alltså en budget som ska räcka till sjukvård, skola, bidrag, omvårdnad, försvar, polis, brandkår, miljövård, myndigheter, vägbyggen. Allt, alltså 10% av det som vi lägger på det läggs på reklam. Så det är med andra ord ofantligt mycket pengar det här. Och tror ni att de här företagen som investerar pengar i det här, att de är fullständiga idioter som bara kastar ut alla de här pengarna rakt ner i sjön utan att göra någon som helst skillnad för deras företag alls? Nej, givetvis så vet de ju om att det är just en investering de gör. De tjänar ofta pengar på att lägga ner pengar på reklam. Och därför så tycks också faktiskt reklambranschens omsättning öka för varje år som går. Det läggs mer och mer pengar på reklam, helt enkelt. Och reklam dock funkar ju inte på det där viset att du sitter hemma och så tittar du på något program på tvn. Rätt som det är så dyker Orkla upp där, Felix tomatketchup. Det är inte så att det får dig att släppa allt du har och bara springa ner till mataffären för att köpa ketchup. Utan tvärtom så arbetar ju reklam med människors undermedvetna. Att efter du har sett den här reklamen 150 gånger, då kommer du i större utsträckning att välja just Felix tomatketchup framför någon annan produkt när du väl står i affären. Det är så reklam fungerar. Och precis likadant fungerar också vår propaganda. Ett flygblad i någons brevlåda, det får kanske inte så många att liksom direkt ansluta sig till motståndsrörelsen. Men ett flygblad i brevlådan, följt av ett klistermärke på en lyktstolpe utanför arbetsplatsen eller skolan, följt av ett flygblad i handen från en grupp välklädda aktivister på stan på helgen. Helt plötsligt så har vi kanske skapat ett intresse för organisationen. Vi får kanske den här människan att besöka Nordfront till exempel. Fast den här människan inte hade en tanke på att besöka Nordfront, så börjar kanske den här människan göra det i alla fall. Men inte heller det första besöket på Nordfront kommer ju ofta leda till att personen ansluter sig. Men det i sin tur kanske leder till ytterligare ett besök på Nordfront. Och det i sin tur leder till ytterligare ett. Och på sikt så kan man ha förändrat hela den här människans världsbild. Och faktiskt skapat en dedikerad nationalsocialist av det som var en politiskt ointresserad Svensson från början. Och allt det där började med det där ensamma flygbladet i brevlådan. Ingen propaganda är meningslös. Olika typer av propaganda riktar sig till olika målgrupper, helt klart. Olika typer av propaganda är olika effektiv, både totalt sett men också sett till hur mycket tid och resurser det kostar att sprida det. Men man kan ändå konstatera att man kan aldrig någonsin dela ut ett flygblad eller sätta upp ett klistermärke helt i onödan. Utan det gör skillnad. många bäckar små, eller vad man säger.
Ja, precis. Jag kom på två exempel på en gång så där, och då kan jag samtidigt passa på att göra lite reklam för vår radioverksamhet också. Men det var någon gång för någon månad sedan en ung medlem från Nästet var med i Radio Nordfront, och han hade haft lite problem med lärare och så där på sin skola och blev intervjuad kring det. Och han menar ju på att det som fick honom att gå med oss, så kallad startpunkten, var faktiskt att han såg ett klistermärke från Nordiska motståndsrörelsen. Mm. Och sen gick in på Nordfront och började läsa mer och så där. Så att det har ju definitivt tydelse. Och ett annat radioexempel då var ju faktiskt från NR Bohuslän nummer 2, som sändes för 2 veckor sedan då, där en av radiopratarna där berättade om att hans kollegor hade sett ett klistermärke från Nordfront och gått in och börjat läsa på om judefrågan faktiskt.
Mm.
Och det visade ju sig att det var den här Tommy, vår radiopratare själv, som hade satt upp det där klistermärket. Men ja, det är absolut inte meningslöst. Sen är det ju så att det är offentliga aktioner som det är där vi vinner mest, såklart.
Men de kostar ju då också väldigt mycket mer. Alltså sett till resurser. Så att det är så jag menar, att det finns olika typer för olika... Det är ingen av dem som är meningslös, så att säga. Utan det finns olika poänger med dem allihop.
Mm.
Sen en annan aspekt också som man faktiskt också kan nämna. Det är ju att det är inte heller bara för att rekrytera som man sprider propaganda. Utan det är ju också för att, precis som vi ska dra jämförelse med reklambranschen igen, bygga upp ett starkt varumärke. Alltså om vi aldrig någonsin hade spridit någon propaganda alls, då hade vi kunnat vara 100 000 medlemmar, fast folk känner knappt till oss överhuvudtaget i alla fall. Istället genom att vara duktiga på propaganda så kan man få en omvänd bild, där ganska få kan få göra ganska mycket livet av sig. Så ja, det fyller absolut sina funktioner alltihopa.
Absolut. Vi fastslår ju alltså i texten som jag läste från aktivisthandboken, att vi vill utmåla oss själva som en stark kraft. Hur gör man det?
Ja, ett sätt är ju som jag tidigare sa, att man alltid är ärlig, att man alltid är rätt fram, att man aldrig är defensiv när man blir konfronterad på olika vis, oavsett om det är verbalt eller om det är fysiskt. Verbalt så undviker man ju att vara defensiv genom att inte ta avstånd, genom att inte vara en hanrej helt enkelt, utan försöka vara motsatsen till det. Och fysiskt så gör man ju det genom att alltid i alla lägen besvara alla angrepp med full kraft. Om att aldrig ta någon skit helt enkelt, så utmålar man sig som en stark kraft. Men det handlar också, som du läste i texten, om att inte fokusera på små saker i propagandan, utan att man pekar på de verkligt allvarliga och betydande sakerna. Att man inte försöker vinna billiga populistiska poänger, utan istället envist står fast vid den revolutionära helhetssynen. Det handlar om att aldrig på något vis alliera sig med systemet eller erkänna att någonting systemet gör är bra eller rätt, utan att vi alltid ska stå på den motsatta sidan av systemet. Och det handlar om att utstråla styrka och självförtroende, både i vår tryckta propaganda men också när vi visar upp oss på stan, att det är den uppfattningen folk får av oss, att vi är rakryggade, stabila. Det handlar om att vara optimistisk även i riktigt, riktigt svåra och tunga stunder. Och det handlar om att aldrig någonsin vara rädd för att utmana fienden, än om den skulle visa sig vara totalt övermäktig och det ser ut som att man inte har en chans på förhand. Och det handlar om att aldrig vara eller framstå att man är ett offer, och att aldrig visa på svaghet i onödan. Och det är väl en del av de ingredienserna som jag tänker att i det här, att visa sig stark. Och det är väl några av de sakerna som vi arbetar aktivt med. Och ska man ta det bara ett par stycken konkreta exempel. Så vi skulle ju till exempel kunna rapportera i vår radio eller på Nordfront om en aktivist som har blivit av med jobbet. Vi skulle kunna lyfta fram en sån sak. Men vi skulle inte göra det för att folk skulle tycka synd om aktivisten. Utan vi skulle ju i sådana fall göra det för, med den vinklingen att folk ska bli arga på systemet. Att det är för jävligt rent ut sagt att man kan bli av med sitt jobb för att man är politiskt engagerad. Man har en annan åsikt än arbetsgivaren. Och för att folk skulle se upp till aktivisten som fortsätter kämpa med ett leende på läpparna som ett föredöme trots att den har blivit av med sitt jobb. Vi skulle kunna göra propaganda om att invandringen kostar mycket pengar. Men inte utan att också tydligt peka på att det i vilket fall är oviktigt i sammanhanget. Att även om vi så hade tjänat pengar på massinvandringen så skulle den vara dålig för oss ur ett rasligt perspektiv. Och vi slår alltid tillbaka. Och även om det inte det heller är vår önskan, absolut inte, det är ingenting vi strävar efter, så skulle jag vilja säga att vi hellre ser farliga och spänniga och stödja ut och med anledning av det stöter bort folk än att vi tvärtom ser jättesnälla och trevliga ut men samtidigt också utstrålar svaghet och att det då på sikt skulle kunna leda till andra kostnader för oss. Då väljer jag hellre det förstnämnda. Så det var bara några konkreta exempel på det här med styrka. Att det är det viktigaste i vår propaganda hur vi vill utmåla oss själva.
Ja, precis. Och det där sista du tog upp, det nämnde vi ju faktiskt. Det tog vi upp i ledarperspektiv nummer 36. Varför ser motståndsrörelsen så militant ut och vi diskuterar estetik och sådär.
Just. Mm.
Ja, Nordfront, som ju i första rummet är en nyhetssida och inte en ideologisk sida, dryftar ju dock ganska mycket av det som då kallas för reaktionär propaganda. Kanske peka på kriminalitet och lite annat. Har vi någon kommentar kring det?
Ja, så vi arbetar ju brett och vi kan ju såklart också på grund av det använda propaganda på olika vis och i olika syften och i olika sammanhang. Och nyhetsrapportering överlag, det måste ju i stort sett alltid vara reaktionärt till viss del. Det vill säga att nyhetsrapportering reagerar ju på saker som händer runt omkring oss. Reagerar och rapporterar om saker som händer runt omkring oss. Men motståndsrörelsen som organisation lyfts aldrig fram på ett reaktionärt vis. Utan finns där istället hela tiden vid sidan om den här nyhetsrapporteringen. Men ändå alldeles närvarande för att erbjuda en revolutionär lösning även på de reaktionära problemen då. Och sen är det också så att, vill jag också framhålla att vi är inte på något vis idioter. Vi förstår ju såklart att alla människor kan inte bli nationalsocialister över en natt från ingenstans. Men till skillnad från vissa andra då så ser vi att andra alternativ, att mellanmjölksalternativ är totalt negativt för vår kamp. Det bromsar upp folk i sin utveckling. Den får folk att stanna i mellanmjölksalternativet och greppa fast vid det här istället för att ta sig vidare och radikaliseras så långt som det är nödvändigt för att kampen ska nå nytta av det. Men där menar jag då att istället så ger vi folk den mellanmjölk som behövs genom nyhetsrapportering på Nordfront, genom vissa av våra kanske mer lättsamma podcasts som inte är lika ideologiska som ledarperspektiv och så vidare. Det vill säga att du kan ha både nytta och nöje med såväl Nordfront som en nordisk radio även om du inte är 100% övertygad nationalsocialist. Och det gör att det i sig självt kan bli ett trappsteg i radikaliseringsprocessen. Och när du då väl har kommit så långt i den här radikaliseringsprocessen att du faktiskt är beredd att uppoffra dig själv, att du faktiskt är beredd att kämpa, då kommer det också helt naturligt att bli för ett nationalsocialistiskt alternativ, alltså för nordiska motståndsrörelsen. Då det är det här alternativet som hela tiden med rätta har framhållits som den enda lösningen på alla de problemen du har tagit del av. Så kan väl också säga då att med det sagt så håller ju ändå också Nordfront en viss linje. Om man ska ta några exempel där då. Nordfront är ju inte reaktionärt. Nordfront är inte populistiskt. Jag vill bara betona att det inte är på det viset. Exempelvis så kallar ju inte vi araber för muslimer. Inte annat än om det inte skulle vara av otrolig relevans att det är just muslimer som är inblandade i någonting, men inte istället för att kalla det för rasfrämlingar. Utan vi väljer ju hellre att kalla det för rasfrämlingar än muslimer, för att problemet är av raslig karaktär, inte av religiös karaktär. Vi räds inte heller till exempel att rapportera om judisk maktsfärens framtåg eller att benämna det som just judar och sionister när det handlar om det. Och vi räds inte heller för andra känsliga ämnen, oavsett om det gör att vi kan bli rasist eller naziststämplade eller drabbas av repressalier som inte drabbar tidningar som är mer försiktiga med vad de skriver om och annat. Så att fortfarande är ju Nordfront en väldigt revolutionär propaganda, samtidigt som inriktningen är nyheter och inriktningen ibland kan vara något mjukare än vad motståndsrörelsens egen tryckta propaganda eller till exempel det vi säger här i ledarperspektiv kan vara.
Mm. Ja, men jag tycker det är intressant att du säger det, och jag tänker så här att de texter som rör invandringskritik då kanske på Nordfront och vi kan även ta som exempel Nordisk Radios lokalradio som mest fokuserar på invandringskritik och sådär. Det är ju ett tecken på det du kallar för mellanmjölk då. Men problemet är ju att om inte vi gör det, då kommer de andra erbjuda det alternativet. Och då kommer våra läsare och lyssnare enbart dra sig till de sidorna, till de radioprojekten och påverkas av dem och stanna kvar i sin utveckling. Mm. Och jag vet hur vi resonerade med Nordfront. Det var att vi skulle just ta upp sådana här nyheter också för att kunna dra till oss kanske SD-folk och sådana där typer av människor och få dem att stanna kvar på Nordfront, läsa de andra artiklarna, de ideologiska artiklarna och kampartiklarna och sådär, och radikaliseras på sikt. Och det har vi ju lyckats med i ganska många fall.
Absolut, absolut. Nej, men det var ju precis det jag ville ha sagt, så du framförde det med andra ord. Men det är precis så det är liksom. Annars så kommer ju folk dra sig åt ett annat håll och därmed så kommer de aldrig komma hela vägen i kampen. Så nej, precis som du sa, bättre vi gör det än att det blir AFS-are av folk för att de läser på någon annan sida.
Ja. Ja. Ja, precis. Har du något övrigt du vill ha sagt gällande propaganda på Nordfront och Nordisk Radio, eller tryckpropaganda från motståndsrörelsen?
Ja, det är väl två saker som jag tänker att vi kanske inte har fått fram. Och dels så är det väl också att vi i vår propaganda försöker vara väldigt medvetna och noggranna med att vi inte bara ska komma med så kallade svarta piller. Utan Nordfront till exempel då. Nordfront rapporterar ju om långt ifrån allt hemskt som händer runt om i landet. Och det är ju bland annat för att det ger en väldigt bitter eftersmak om man får läsa om våldtäkter upp och våldtäkter ned, till exempel. Och det finns ju vissa andra alternativmedier som arbetar eller har arbetat tidigare eller så här i stort sett uteslutande med att rapportera då om grov brottslighet riktad från utlänningar mot svenskar. Men vi försöker här dels då att vara lite bredare än de andra, och dels så försöker vi också att peka på positiva saker emellanåt. Till exempel, det kan vara underhållning, det kan vara ideologi och optimism inför framtiden och så vidare. Så att man liksom inte bara ger allt det här tunga och tråkiga och besvärliga till folk hela tiden. För att det här med uteslutande negativa nyheter, det får ju faktiskt inte de flesta att vilja kämpa. Utan snarare så får det kanske de flesta att vilja fly landet eller ta sitt liv eller någonting. Och det vill vi ju såklart inte. Utan vad vi vill även med det här negativa, det är ju att upplysa folk och att mana dem till kamp, att få dem att vilja få ett stopp för vansinnet. Men i ett samhälle som detta, där det händer så vansinnigt mycket av ondo, så är det såklart ändå en svår balansgång att gå, för att samtidigt så vill vi också ändå någonstans hålla läsarna ajour med vad som händer. Alltså vi vill ju inte undvika att rapportera om saker bara för att det inte får bli för mycket negativt, så att säga. Men det finns ändå med där i tankesättet att det måste finnas en viss balans, att det inte bara kan bli för negativt och för mycket tråkighet hela tiden, utan att det måste finnas det andra också. Så det är väl en aspekt i vår propaganda som jag tänkte var viktig att lyfta fram och som vi inte hade fått med. Sen en annan sak som jag också personligen alltid har tyckt varit otroligt viktigt, det är, och som jag också vet vi har varit inne på vid något tillfälle här, jag vet inte vilket, men det är att vi också måste påvisa styrkan som finns i vårt folk genom vår propaganda. Alltså inte bara att motståndsrörelsen utgör en stark kraft, utan också att det finns en väldigt, väldigt, väldigt stark kraft inom vårt folk som kan släppas lös, och att det genom den här starka kraften finns hopp om vår kamp och det, att det inte på långa vägar är kört. Att inte heller vårt folk är dömda till att vara offer. För det är väldigt lätt annars i den här typen av propaganda som kommer från andra nationella förespråkare, att man bara utmålar folket som offer alltid. Men vår propaganda, den ska ju få folk att bli arga. Den ska få folk att manas till handling. Den ska inte få folk att bli rädda, att bli defaitistiska, att vilja gömma sig och så vidare. Och jag tänkte faktiskt att jag ska ta upp ett konkret exempel på det här och som faktiskt återknyter lite grann till min veckans betraktelse som vi inledde programmet med. Men det är för ett par år sedan så vet jag att vi hade några aktivister som ville tillverka spraymallar av ett klassiskt motiv i den nationella rörelsen runt om i Europa i varje fall. Så det finns kanske vissa av er som har sett något liknande. Men då stod det då "Rape refugees not welcome", och så var det en bild på ett främlingsgäng som jagade en gråtande vit kvinna. Och den här spraymallen godkände inte jag. Utan jag såg den tvärtom som ett typexempel på fel propaganda. På sån propaganda vi inte ska sprida. Där vårt folk blir förvandlas till offer. Utan i slutversionen av den här spraymallen så blev det därför istället samma text som i förslaget. Det blev "Rape refugees not welcome". Men istället för en bild på den här jagade kvinnan så blev det en bild på en hängd man i ett träd med en snara runt halsen alltså. Så istället för att innebörden blev att främmande våldtäktsmän inte är välkomna och att de är jättefarliga och att våra kvinnor ska akta sig och vara rädda för dem, så blev budskapet att främmande våldtäktsmän inte är välkomna, men att kommer de i alla fall så ska de få se på nordisk vrede genom att vi tar lagen i egna händer och gör vad som krävs. Det blir budskapet istället. Så att det är ett typexempel liksom på hur ofta övriga delar av den nationella rörelsen ser sin propaganda och hur jag tycker är mer ett klassiskt exempel på motståndsrörelsens propaganda. Så vi ska utmåla vårt folk helt enkelt.
Det här är ett väldigt bra exempel på bra respektive dålig propaganda faktiskt.
Ja, så, och det är såklart bara ett av 1000 exempel. Men det är likväl, nej men det är ett bra, det är ett tydligt exempel. Så ja, nej, med de två sakerna så tror jag väl att jag har fått med det mesta gällande propaganda som jag tänker just nu i varje fall. Jag har säkert glömt någonting. Och som med allt annat vi pratar om i ledarperspektiv så kanske det blir fler avsnitt om propaganda någon gång i framtiden. Men just nu så känner jag mig nog rätt nöjd, tror jag.
Mm. Vill du avsluta med någon verbal propaganda riktad till lyssnarna?
Ja, det passar ju sig så bra att göra det. Och det passar ju sig så bra att komma med en uppmaning att folk ska ansluta sig så här på slutet. Så att det gör jag. Och intressant, för att det är ju som sagt, det här är också propaganda. Och därmed blir det ett exempel på det. Men 100% ärligt, 100% genuin propaganda är att vi nordbor är för bra för att leva i det här skitsamhället som vi är påtvingade idag. Det anstår inte en nordisk man eller kvinna att stå helt passiv när mörkermännen spottar på dig. Det går att skapa en bättre framtid för våra efterkommande än det liv som vi själva tvingas till idag. Men för att nå dit så krävs det civilkurage, det krävs mod, det krävs engagemang, det krävs uppoffring. Det krävs att även du som hör det här gör vad du kan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och i detta alla så ingår också du. För inte är du väl en sån liten skit att du tänker lämpa över ansvaret på alla andra utan att göra någonting åt saken själv. Nej, tillsammans, steg för steg, bit för bit, man för man och kvinna för kvinna kan vi ta tillbaka vårt land och vi kan rädda vårt folk. Vi kan och vi ska driva ut fienden i havet och vi ska klargöra mycket bestämt att de aldrig mer i framtiden är välkomna på nordisk mark. Inget av det här är för sent. Inget av det här är omöjligt. Vi tillhör världens mest högstående folk och med rätt vägledning, med rätt målsättning är allt möjligt. Men nationalsocialismen är mer än allt genomförbart. Och allt börjar med din ansökan till Nordiska motståndsrörelsen. Revolutionen börjar med dig. Tack.
Tack för det. Därmed så avslutar vi programmet. Och då vill jag uppmana lyssnarna att komma med tips på innehåll, ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg. Eller läsa brev av den typ vi precis läste upp. Kan ni skicka till en ny mejladress som är ledarperspektiv@nordiskradio.se. Och dit kan ni skicka såväl positiv som negativ kritik. Och har ni en liten slant över så sänd det till Nordiska motståndsrörelsen. På återhörande. Hej!
Tack för den här gången. Hej då!